Vad fint, sa dansken. Det är så hänsyn till en andra film. Att det finns diskjobb på Soliden för en egen film. Jag behöver ingen något uppväskejobb, sa hänsyn. Spela trumpet, sänger. Jag är dansk kommunalarbeter, sa hänsyn. Ja, vi är jävligt bussiga mot trumpetarna i byn, sänger. Men vi ser helvete. I alla samhället som förbannat radikale, så kan ni väl få fanen också inrömma vår det kommunistiska parti ligger. I don't understand, så kommunistiskt. En plötsligt trötthet hade kommit ut över polisen. Hans barnansikte såg lite tätt ut. Han lämnade gruppen. Han gick in i gamla stan och sälde sin gren. Han tänkte på Borlänge. Jag borde ha stannat på länge. Man är liten av värsten. Man är liten.
Åh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. En kyss, sen börjar vandra igen. Sakta vi går genom stan. Och det är natt och på avstånd hörs skratt. Och man går hem genom stan. En doft av hö från någon ljuv skärgårdsö smyger sig tyst in till stan. Precis som din arm, så lätt och så varm, känns sommarens vind mot min kind. Och natten står still, den finns inte till. En tystnad, en skugga, en vind. Den är så kort och den glider tyst bort. När trastarna vaknar i stan. Klockan är två och hela himlen är blå. Sakta vi går genom stan. Sakta vi går genom stan.
Nu när vi ägnat oss lite både åt landsbygd och åt storstad, så kanske jag kan få plocka fram ännu ett önskemål ur ett brev taget som har med den Erlandertiden att göra då svensk landsbygd hade ett antal mycket värdiga representanter i regeringen. Jag tänker på koalitionsregeringen med bondeförbundet i. Då jordbruksministern hette Norup och var skåning, och så här skriver en centerpartist från Värmland. När Norup första gången mötte kungen i konselj lär några intressanta repliker ha skiftats. Tage kan säkert berätta vilka. Minns du det?
Ja. Alltså vi hade ju efter många möder och bekymmer fått igång den där koalitionsregeringen 1951. Skulle jag föreställa statsråden, de nya statsråden för majestätet. Och det gjorde jag ju. Och så kommer då Hedlund har ju inga bekymmer med. Han kände ju kungen innan. Men Norup utspann sig i följande samtal. Kungen frågade: du har lite av varje. Du är skofabrikör och allt möjligt. Men du har jordbruk också. Ja, just majestät. Stort. Ja, 250 tunnland, sa han. Oj, 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 sa kungen. Du har ju större jordbruk än jag har, sa han. Ja, men Ers Majestät kan fortsätta att stödja regeringen, därför att i det nya programmet som vi nu har tagit ingår att vi ska kraftfullt stödja småbruket.
Din hemliga gäst ikväll, han kommer inte från Centerpartiet. Jag vet egentligen inte vilket parti han kommer från, men till honom ringde du då och då när du skrev din första memoarbok för att han skulle hjälpa dig att minnas. Annars har ni inte hunnit träffa särskilt mycket, vet jag, under de senaste 40 åren. Han var i alla fall en av dina allra första och närmaste vänner i Lund för drygt 50 år sedan. Värmlänning, även han, litteraturhistorikern Harald Elofsson.
Trevligt. Ja.
Detta är Slav. Han är från söder. Varsågod och sitt.
Det var väl underbart.
När blev ni bekanta, Harald?
Ja, jag har funderat på det. Ja. Alltså, jag blev bekant med dig per post. Det var ju för 53 år sedan så måste jag lämna Lund. Fick vistas på annat håll för jag var sjuk. Och jag hade en fest med i Lund. Och hon skriver då någon gång på våren. Ja, jag har träffat en ny värmlänning här. En av de yngre. Hon fick vara med i Värmlands nation fast hon egentligen hörde till Blekinge, som du minns. Mm-hmm. Han verkar faktiskt lite underlig. Men sen så visade det sig att han var mycket sympatisk.
Vad menade hon med underlig då?
Ja, jag fick inte riktigt klart för mig om inte det var i hans yttre.
Jaså.
Ja, jaha. Alltså... Det tillåter det var så i alla fall.
Ja, lång och gänglig och ja, näsan rak.
Men så sa hon det att han... Ja, han är mycket sympatisk. Han är så... Han är begåvad och underhållande. Detta var redan 1921. Men sen har jag haft tillfälle att indirekt se hur du tillbrakte din första 30 april och 1 maj i Lund 1921. Kan du komma ihåg det?
En Lundastudent som kommer ihåg hur han tillbrakte 30 april, det är nog ganska unikt.
Ja, men detta är också lite unikt för det finns två stycken foton i mitt album. Det ena står det 30 april och där är det en rad värmlänningar. Som du kommer ihåg, Harald Berg och Lange, juristen, och Per Wieselgren. Och längst bak så skymtar man dig.
Har du på det?
Nej, tyvärr. Jag såg det här för en tid sedan. Jag var på resa. Jag kommer ifrån Norrland hit.
Första maj fanns det också en bild.
Jo, visst. Och på första maj så är du med på Bullis. Du vet, livliga, rörliga uppträdande från studenternas sida under konfetti och annat. Och där så står samma grupp som var tillsammans på 30 april. De står där längst nere vid Bantorget. Men de står lite vid sidan, ett par meter ifrån.
Men innebär detta att han inte demonstrerade första maj?
Ja, det är det jag också tyckte var intressant. Att den första maj som du var i Lund. Den första maj du var i Lund.
Vem som talade i Lund det året?
Nej.
Jag skulle tro att det var Wilhelm Lundstedt.
Jaha.
Så du var och hörde på
nej.
I alla fall?
Nej. Det var jag inte.
Nej, men sen på hösten så kom jag tillbaka till Lund och då träffades vi. Och du kanske tyckte ibland att det blev till ledare. Vi träffades nästan var dag, långa tider först.
Vilka personliga egenskaper har Harald utöver de du redan har nämnt och som delvis var din fästmös uppfattning om Tage? Vilka personliga egenskaper fäste du dig tidigt vid hos Tage?
Ja, det kanske är lite...
Ja, vi kan inte behöva sitta och babbla om allting.
Nej, men Harald har ett exempel som jag tycker är intressant.
Ja, alltså det är det som jag så småningom, kan jag säga, fäste mig vid. Och det var alltså att det var något egendomligt med dig som en radikal människa, ung människa. Därför att... De flesta unga människor som under äldre tider blev radikala, de kom ju ofta i motsättning till den grupp ur vilken de utträdde. Det var ju ett litterärt motiv helt enkelt. Vi har det ju Arvid Falk i Röda rummet. Men så vitt jag har kunnat finna så var det som kännetecknade dig att du blev nästan aldrig ovän med dina politiska motståndare. Att du, alltså, hade, du var gillad av alla möjliga slags människor, inte bara av dina politiska meningsfränder. Och den person som jag tänkte på, det var en utpräglad konservativ människa. Jag vet inte om du kan gissa vem det är, men det var alltså inspektor i Värmlands nation, Hjalmar Holmqvist, teolog och allmänt konservativ. Och jag som stannade kvar i Lund, jag fick ofta den frågan utav honom. Hur är det nu med Tage? Har du hört någonting ifrån Tage? Och det fortsatte ända till hans sista tid. Du vet, han var ganska dålig då. Mm. Men i alla fall så var det ett av hans personliga intressen.
Var det han som fick tag och Aina att vidta åtgärder som ingen i umgänget trodde skulle ske?
Ja, det var någonting som vi kom att tala om. Det hade väl glömt. Men när du skulle gifta dig så vi fick vi ju reda på, vi som var inbjudna, att det skulle ske med hjälp av en präst. Och det var alltså nationens inspektor. Jag sa, hur kommer det sig egentligen att du gifter dig kyrkligt, sa jag. Då sa du det. Jo, förstår du, Hjalmar Holmqvist sa, som en självklar sa, jag ska viga er. Och jag vill inte säga emot honom.
Och det blev alltså äktenskap, trots att de var motståndare till äktenskap på Aina och Tage. Ja. Och det blev kyrklig vigsel, men så är det. Det blev,
ja,
inte,
men
alltid...
inte i en kyrka.
Alltså, inte i kyrka, nej.
Nej, det var ett lusthus ute på utkanten av Lund.
Ja. Lite halvmesyr sådär. Då. Cheek to cheek.
I'm in heaven. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we are together dancing cheek to cheek. Heaven,
heaven,
I'm in heaven,
I'm in heaven,
and the candles hang around me through the week. It's
like a gambler's lucky streak.
When we're all together dancing cheek to cheek, come on and dance with me.
I want my arms around you.
That charms about you
could carry me to
heaven.
I'm in heaven,
and my
heart is so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I see when we are together dancing, all together dancing, all together dancing cheek to cheek. In your blue bar, heave it to me.
Om man jämför Tages statsministerkarriär med internationella motsvarigheter, så har det varit ganska sparsamt med skandaler och stora sensationer och sådär, om vi undantar nu sånt som de saltade bullarna uppe i Norrland. Men i Lund hände det väl ett och annat som det skulle egentligen ha blivit väsen om. Jag har läst någonstans om några Linda som flyttades. Var det du som hade med det att göra, Tage?
Nej, jag var statsmäktig då.
Ja.
Men det var ju ungefär som Almstriden i Stockholm. Vi var tvungna att flytta Lindar från Bantorget. Men vi hade en stadsingenjör som var fenomenalt skicklig. Och han löste det där så att alla Lindarna överlevde faktiskt. Och överlevde 30 år efteråt. Han flyttade dem så att de blev ordnade efter en ordning. Det blev en allé och gatan kunde gå fram.
Fanns ingen opposition mot det?
Ja, det var ett förfärligt liv, det var det. Men det hade inte kommit på. TV fanns inte då, så det blev inte så mycket bråk. När jag blev stadsfullmäktig så höll jag ett tal förstås. Jag har den ovanan ibland. Och efter talet så kallade statsfullmäktiges ordförande, som då var en högerman, Montelin, på mig och sa att jag begrep inte ett ord av vad du sa. Men vi är ju vana vid att från den platsen där du sitter, det var yngste statsfullmäktigeledamoten då, där har Wigforss talat, där har Östlundén talat, och vi är vana att få rätta oss efter vad ni säger, så det blir väl som du vill, om jag bara hade en aning om vad det är frågan om. Och så sa han det, jag vill ge dig ett råd. Ska du flytta träd, så gör det på nätterna.
Och det gjorde ni också?
Ja.
Har Harald badat i Ainas och Tages berömda badkar i Lund?
Jo då, flera gånger.
Ja, jo. Berätta om det. Det var ju, ni annonserade ju om det här.
Nej.
Ja, jo, visst det står... Det står i Lunda tidningar att vissa dagar måste ni få bada själva.
Aina och Tage var de första som hade moderna bekvämligheter i vår bekantskapskrets.
Och det var så att ni hyrde ut? Jag hyrde ju. Men ni lånade ut badkaret.
Vi var flotta.
Jag har träffat förvånansvärt många som har badat i ert badkam. Och
ja.
Var detta ett av skälen till att du så småningom tog initiativ till byggandet av simhall i Lund?
Ja, det kanske finns ett sammanhang.
Ja. Mm. Vi var ju med och invigde den åtminstone.
Ja, vi tog initiativet. Men alltså det var egentligen så att man kom från Karlstad. Och där hur liten stad den var och hur lite ungdomar det var där, så hade de ändå ett relativt modernt badhus som har kanske kommer ihåg.
Ja, visst, det har varit använt ända till våra dagar.
Ja, det har varit det. Och så kom man till Lund. Och det fanns ju inte någonting som påminde om badhus. Och då började man så smått att beräkna och stå i och hade sig. Första artikeln jag skrev blev ganska nedhånad. De påstod att jag var så beroende av mina intryck från Eskilstuna så att det fanns inte något som var lundensiskt i det. Bland annat så hade jag glömt att ta hänsyn till att det inte fanns något vatten i Lund. Och så vidare. Men det gick i alla fall. Nu är ju det huset för gammalt och ska väl rivas så småningom, antar jag.
Tage, ett av de mer gripande passagerna i dina memoarer tycker jag är när du i andra delen berättar om fredsjublet och det bröt ut över Europa våren 1945. Då befann du dig liksom ikväll i Malmö på ett hotellrum i centrum. Du hade under dagen besökt ett flyktingläger och blivit både trött och deprimerad. Och du berättar om hur du slumrade till på sängen i hotellrummet. Och när du plötsligt väcktes av jublande människomassor på Stortorget så gjorde du inte vad alla andra gjorde. Du gick inte ut. Du lämnade inte ens ditt rum den kvällen. Jag citerar: jag hade svårt att släppa loss den entusiasm som man borde ha känt. Just denna dag hade jag upplevt vilket fruktansvärt arv Hitler överlåtit åt politikerna att ta hand om. Skulle vi ha kraft och skulle vi ha fantasi nog att ge ett innehåll åt människornas liv? Eller skulle bristen på ideologi göra människorna lika mottagliga för vidskepelse som under tiden efter första världskriget? Hittills har ni väl lyckats. Såren har läkt, men hur ser du på framtiden idag? Jag tänker på alla de orosmoln som finns. Demokratin sopas bort i flera länder. Förtroendet för politiker är inte så stort som det borde vara. Inte ens hos oss. En politik som Glistrups i Danmark når stor framgång. Hur ser du genom alla dessa moln? Ljusare eller mörkare än 1945?
Ja, nu vill jag som bakgrund. Jag är ju annars en människa som lätt rycks med av stämningar. Och det är det alldeles riktigt som Lasse Holmqvist säger här, att det är en mycket märklig episod att jag höll mig borta ifrån det här. Men jag tror att både Gustav Möller som var med och jag, vi var faktiskt total omskakade. Vi hade mött Bratteli som sjuk, alltså norsk, nu var norske statsministern, som en sjuk och förstörd flykting. Värst var att se barna som togs in på det nyöppnade sjukhuset i Landskrona. Hemmet här nere på museet eller slottet, det var på ett helt annat sätt, det var relativt enkla saker. Men det andra var faktiskt så att vi var inte vana då. Vi hade inte dessa fruktansvärda bilder som vi nu matas med, utan nöden och eländet runt om i världen. Vi var faktiskt uppskakade. Och hur skulle man kunna komma till rätta med det här? Det recept som jag idag, så här många år efteråt, och med den erfarenhet som jag har fått under de gångna åren, det är nästan detsamma som jag hade då. Det finns bara ett botemedel, och det är att människorna skaffar sig ideologier, skaffar sig uppfattningar om vad som är rätt och vad som är riktigt, och så försöka leva efter det. Den nuvarande förvirringen består i stor utsträckning att det har lösts upp, hela begreppet ideologi är borta, och demokratin har inte den ställning som har följt. Jag är trots allt optimistisk idag om att det ska gå att ge åt människorna någonting att så att säga leva för. Nu kommer jag in på sentimenter här och tycker inte slas om mig, men det är så. Jag tror inte det går att, jag tror inte det går för människorna att känna sig utestängda och borta ifrån allt inflytande. De måste ha någonting att säga tro på när de går till sitt jobb, vad nu det jobbet består i. Så jag är ganska lika mig.
Vi kan tyvärr inte hålla på längre ikväll på parkett, och det beror inte bara på den melodifestival ni så småningom ska få ifrån Brighton, utan det beror också på att enligt en uppgift i A-pressen så somnar Tage Erlander klockan 9 varje kväll. Vi säger tack till Monica och tack till Silja Blod och tack till Slas och tack till Harald Elofsson och tack till er där hemma, och sist men inte minst tack till Tage. Och tack till Aina för att vi fick låna honom. Vi vet hur mycket ni värdesätter den tid ni nu har tillsammans sen du väl har dragit dig tillbaka. Jag hoppas ni har fått ett litet personligt porträtt av Tage. Ett porträtt som kan vara bra att ha i bakhuvudet när ni nu eventuellt börjar på måndag och lyssna på hans politiska minnen i radion. Tack för ikväll. Välkomna till På parkett nästa lördag. Här kommer signaturen.
Lasse Holmqvist på parkett från 1974 med Tage Erlander som huvudgäst, pensionerad politiker, och med en mängd värmlandiana från kluriga historier till Monica Zetterlund från Hagfors.